Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I slutet på januari fick Holland uppleva de värsta kravaller som landet sett på närmare 40 år.
Protesters set a COVID test center on fire in Urk, north of Amsterdam.
Under 4 dagar drabbade demonstranter i över 20 städer samman med polisen.
Looted stores, burning cars, clashes with police.
De vandaliserade, plundrade butiker och brände bilar.
On the streets of Eindhoven, protesters set a car on fire.
Nästan 600 personer greps och ett dussintal skadades.
And then rampaged through shops and the train station.
Den utlösande faktorn var ett utegångsförbud som infördes för att stoppa den brittiska mutationen. Och för första gången sedan andra världskriget fick ingen vistas utomhus mellan 8:30 på kvällen och 4:30 på morgonen. Landet hade i praktiken varit nedstängt i månader. Ändå blev vreden extrem. För journalisten Rudy Bauma kom det inte som en överraskning. Bauma har länge rapporterat om extremism, desinformation och konspirationsteorier. Hans arbetsgivare vill för övrigt att vi påpekar att han jobbar på tv-programmet Newsur, Nyhetstimmen.
Well, it was a surprise that those riots were so severe and so violent. We haven't seen riots like these in the Netherlands since the 80s probably, when there were left-wing riots that was all about affordable housing. But that there was a, let's say, large discomfort among groups in the Netherlands with the corona measures, that was not a surprise to me at all. I've seen conspiracy thinking on the rise for the last few years already. And now during the pandemic, it has evolved in an even, well, more severe situation. And we have a lot of groups were against the corona measures, lockdown measures, and they have been pretty vivid, pretty active the last few months or even the last year.
Was it obvious to you that this it was fueled by conspiracy thinking?
Well, the people I spoke to who were there tell me this. Also, I was I was looking into many social media groups of those people during the protest, and you could definitely see that there was conspiracy thinking going on. And also, one of the drivers of those protests, definitely. But I must say that the population of conspiracy thinkers in the Netherlands has changed a lot the last few years. Normally it was, let's say, more of a nationalistic thing, angry white men, as we call them sometimes. But now this group is very mixed. It's right-wing extremist on the one side, but also yoga practicing people who on the other side, who are very fond of cuddling and frustrated that there's a 1.5 meter distance measure in place. And everything in between. So it's a very, very mixed population, and that makes it very different than the years before.
Demonstranterna som greps påminner mycket om de som stormade Kapitolium i Washington ett par veckor tidigare. Det var en blandning av högerextremister, konspirationsteoretiker och människor som helt enkelt inte orkar sitta instängda längre. Holland har dessutom ett av Europas största QAnon-samfund och ett flertal starka influencers som manat till uppror mot myndigheterna.
Välkom weer een nieuwe week. Het is maandag en ik wil meteen eventjes beginnen met een reality check. Hoe verschrikkelijk is het niet dat wij nog steeds te maken hebben met deze compleet achterlijke lockdown.
Ga nu naar Jensen.nl.
Det där var den före detta journalisten Robert Jensen som numera driver sin egen tv-kanal. Capoeira-läraren Willem Engel, som kallats sektledare för Hollands coronaskeptiker, är en annan. Här intervjuas han av BBC om sin syn på våldet.
I understand the feeling of agitation and aggression of the people committing that violence. However, I do not think that is the right way.
You know you have the power to stop the people confronting politicians in their faces.
No, but
like
I want
Parliament.
Them to confront politicians.
Brittiska Institute for Strategic Dialogue, som jobbar mot hat- och konspirationsteorier, har kartlagt vad som hände under upptakten till kravallerna. De upptäckte att ett nytt begrepp dykt upp i de Facebookgrupper som motsatt sig coronarestriktionerna. Framförallt i Nej tegen de corona-matregelen. Ursäkta min nederländska. Det betyder i alla fall nej till coronaåtgärder. Från början var det svårt att lägga märke till. I juni nämndes uttrycket mellan en och två gånger om dagen på holländska Facebook. I december hade siffran tiodubblats. Och i januari så var det 30 gånger så vanligt. Mitt under kravallerna pikade användningen. Den högerextreme politikern Thierry Baudet, som även föreläst i Sverige, skrev nämligen ett inlägg på Facebook där han ställde frågan om coronan var ett försök att tvinga igenom en ny världsordning. Och inlägget skenade iväg. Baudet använde sig nämligen av just exakt samma uttryck som coronaskeptikerna på Facebook.
Grote reset.
Och så här låter det när Thierry Baudet säger det på engelska.
The Great Reset.
Grote Reset. The Great Reset. Den stora återställningen. Det här är en enorm snackis i konspirationsteoretiska kretsar just nu. Och inte bara där.
After making one video about the Great Reset, we've decided to dive a little bit deeper into what you think and further evidence and your legitimate concern.
Här har vi komikern Russell Brand, som numera har en egen YouTube-kanal.
What is clear, however?
Och här predikar den amerikanske kardinalen Raymond Burke om coronaviruset.
Is that it has been used by certain forces inimical to families and to the freedom of nations to advance their evil agenda. These forces tell us that we are now the subjects of the so-called Great Reset.
Och här diskuteras det av den konservativa kommentatorn Rowan Dean på Murdoch-ägda Sky News i Australien.
Regular viewers of the show will know I have been warning about the Great Reset.
Och det här, det är den anonyma och apokalyptiska konspirationspodden X22.
Now, they have no choice at this point. They need to move forward with their Great Reset. They announced it already. The debt load and what they have done over the many, many years was never meant to go this long. And now, the economic system is about to come crashing down.
Även den amerikanske konservativa TV-profilen Glenn Beck har en åsikt om The Great Reset.
So it is, first of all, not a conspiracy theory. It is a conspiracy fact, and I urge you not to go even to my website. Don't go anywhere except the World Economic Forum and read it for yourself.
Och Glenn har rätt. Det hade varit väldigt enkelt om det här bara var en påhittad konspirationsfantasi som QAnon-idén att alla kändisar är satanister och dricker barns blod. Men The Great Reset har ett högst verkligt ursprung. Den här mannen.
Welcome everybody and thank you Adrian. Let's first look at the impact COVID-19 probably has.
Klaus Schwab är en 82-årig före detta ekonomiprofessor från Tyskland som har två väldigt uppenbara egenskaper. Han både ser ut som och pratar som en bondskurk.
Yes, of course, we are still in a situation where we have to fight the virus, but we also have to look at the future, and it's now.
Han saknar egentligen bara en katt i famnen för att vara perfekt. Ett högkvarter i de schweiziska alperna, det har han redan. Varje år arrangerar nämligen Klaus Schwab World Economic Forum i Davos. En omdiskuterad diskussionsklubb för världens rika och mäktiga som gillar att prata om kapitalismen. För tillfället vill Klaus Schwab diskutera pandemin. Och han konstaterade tidigt att arbetslösheten kommer att stiga och vi kommer att få se en argare värld.
So we have to prepare for a more angry world, and how to prepare? It means to take the necessary action to create a fairer world.
Och efter ett år av död, sjukdom, nedstängningar och arbetslöshet är verkligen vreden stor här i världen. Men vad han inte anade var att väldigt mycket av den där ilskan skulle riktas mot honom själv. Sen starten i slutet på 80-talet har Davos-mötena alltid haft storslagna teman som alla går ut på att världen förändras snabbt och att vi står vid en historisk vändpunkt.
The great transformation, the reshaping of the world, new global context, mastering the fourth industrial revolution, new beginnings, shaping the global agenda, redefining the basic assumptions of the world economy.
Det är liksom så Klaus Schwab pratar.
We are at a turning point of humankind. I think we should not underestimate the historical significance of the situation we are in.
Och i juli i fjol släppte Klaus en bok som hette just COVID-19, The Great Reset.
The Great Reset.
Vilket också skulle bli temat för årets stora Davos-möte som nu skjutits upp till augusti och flyttats till Singapore på grund av pandemin. Och av alla rubriker om reshaping, transforming och redefining som Klaus spottat ur sig under årens lopp så var det den här som verkligen skulle ta skruv. Schwabs bok satte en snöboll i rullning. Till att börja med bara i internets marginaler. Sen fiskades det upp av konservativa medier som Infowars, Fox News och Russia Today. Sen började världens alla konspirationsteoretiker att sätta tänderna i den.
För där har World Economic Forums ledare Klaus Schwab, han har skrivit en bok som heter The Great Reset.
Ja,
COVID-19, The Great Reset. Så man tar det här som avstamp för en total förändring av världen.
Och nu, i början på 2021, har det hela utvecklats till en teori om att vi står inför ett hot om en total världsdiktatur. Faran är så pass akut att konspirationsteoriernas superstjärna Alex Jones nyligen kände sig tvungen att åka runt i en högtalarbil i Austin, Texas, för att varna allmänheten.
The Great Lockdown. The US is being collapsed. It is a public plan called The Great Reset. The Great Reset. The Great Reset. You are in grave danger. You are in grave danger. Phase 2 of the Great Reset is a bioweapon release. COVID-19 was only a drill. COVID-19 was only a drill.
Ja, nu var det bättre. Nej.
Det här är Annika. Hon är ekonom och heter egentligen någonting annat. Hon oroar sig mycket för The Great Reset. Vi låter henne förklara ungefär vad hon menar att det hela går ut på.
Och sen har du FN som gjorde ett strategiskt samarbete med dem. Och de har ju egentligen, om vi tittar på deras nya policies...
Men vänta.
Det här är jättebra, och du ska få berätta allting. Men vi måste liksom, för lyssnarna förstår ju ingenting av det här.
Nej, men jag ska inte förklara, jag bara pratar med dig nu. Ja. Alltså vad eran take är på det liksom. Är taken att det här är en konspirationsteori när du har världsledare i Davos som du kan lyssna på deras livesända tal om The Great Reset? Då kan det ju inte vara alltså någonting som inte är faktabaserat. Sen vad det kommer innebära i förlängningen för dig och mig och vårt frihet, det kan vi inte veta exakt. Då får vi lyssna på mer, vad är det de vill ha? Men att det här skulle vara någonting som inte är faktabaserat, att det här är någonting som de inte driver. Alltså att det är en konspirationsteori, det är ju att det är lögn helt enkelt.
Okay.
Och det är det ju inte.
Men ta det från början. Vad är The Great Reset och hur kommer det att påverka våra liv?
Det är en total återställning av vår ekonomi, politik, sociala liv och teknologin vi har omkring oss.
En återställning till vad?
Ja, det handlar om ett helt nytt ekonomiskt och socialt system som berör alla delar av vårt liv. Hur vi äter, hur vi jagar, fiskar, lever, bor. Men framförallt hur vi beskattas. Det är den springande punkten. Alltså drivande det här är ju WHO och Gates och de här. Han menar ju, han gick ut här i veckan och sa att vi ska bara äta syntetiskt kött. Alltså vi ska inte äta kött alls. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att din skuld till samhället, det ska du digitalt beskattas för direkt. Och om du inte bidrar till socialt till samhället, så ska du beskattas för det också. Så det här är en helt ny intäktskälla där du har 1% av befolkningen, globalisterna, som sitter och egentligen beskattar hela världen för hur vi påverkar klimatet. Typ att de äger jorden. om vi tittar på globalismen kontra folket. Så att de här som pushar det här då, personen bakom The Great Reset är ju Carl Schwab. Och han har ju då startat
Klaus, kan vi säga.
Klaus.
Ordningens skull.
Ja. Och han har ju då han har ju då skrivit böcker om den fjärde industriella revolutionen. Och hans idé är ju alltså ett samhälle med AI, robotar och typ att vi som människor ska slås ihop med en maskin. Alltså vi blir teknologiska varelser. Så att Agenda 2030 då, som våran regering och Sveriges regering pushar väldigt hårt, som är FN:s 17 klimatmål, som innefattar massa olika delar. Vi kommer inte ha någon hunger, vi kommer och mycket det här med klimatet och jämställdhet och så. Där har man ju liksom delegerat vissa delar, så att man kan säga att The Great Reset och Agenda 2030 har ju blivit ett och samma tillsammans med Parisavtalet. Så du har ju egentligen alla de här globala organisationerna som FN, WHO, WTO, IMF och hela centralbanksystemet. Allt det har ju gått ihop i en gemensam vision. Och om du tittar på, det finns ju ett antal världsledare som har sagt att de inte kommer delta i det här. Och det är ju USA, Ryssland och Kina som menar på att det här kommer leda till ett totalitärt socialistiskt styre som vill kontrollera alla delar av vårt liv. De menar också att globaliseringen har gynnat 1% av befolkningen, men totalt sett minskat folkets inkomst de senaste 30 åren. Och att det här strider också mot människans privatliv, frihet och rätt att bestämma över sitt eget liv.
Men vad är den stora oron här? Alltså det här låter ju som en helt normal politisk debatt. Alltså på gränsen till harmlös. Det handlar om att uppnå nya klimatmål. Jag har sett Klaus Schwab prata om att vi måste ha större jämlikhet i världen nu efter pandemin. Men det här har ju orsakat ett raseri på många håll. Folk är väldigt upprörda över det här. Varför är det så, tror du?
Nej, men alltså det här handlar ju om att alltså de pandemin, klimatet och ekonomin menar ju de nu att nu har de en unik möjlighet att införa det här nya styret. Och det nya styret bygger på en väldigt centraliserad makt till ett fåtal individer.
Vilka individer då?
Nej, men det är ju alltså de här globalistiska organisationerna och de personer som står bakom. Globalistiska organisationer som har som mål att införa ett nytt sätt för oss att leva, så att säga. Och den, om vi säger att vi blir väldigt kontrollerade och styrda av digitala pengar och liksom ett teknologiskt, högteknologiskt samhälle. För att i deras vision, de har ju en vision med åtta mål eller åtta förutsägelser för 2030, alltså Agenda 2030. Och då är det ju att vi ska inte äga någonting, men vi kommer vara jättelyckliga ändå. Så vi kommer inte ens äga våra kläder, utan om du ska laga mat, då kommer det komma saker till dig med en drönare. Och det här har till och med alltså Putin och de har till och med skrattat åt det här och säger att det här kommer aldrig fungera och det här anstår inte ett modernt ledarskap. Utan våra värderingar, familjen och liksom folkets frihet, det är det som är framtiden för att minska polarisering. Annars är vi ju i en diktatur, så att säga, alltså en världsdiktatur, och det kanske inte...
Men det är några grejer jag undrar här över då. Alltså dels Putin, han är emot det här då?
Putin är emot det här och Xi i Kina är emot det här och Trump är emot det här, ja. De har ju samarbetat också kring... Och det är många länder som inte är med i det här. Och det är ofta de världsledare som kallas för diktatorer, lustigt nog. Men de tycker att deras folk och deras frihet och deras sätt att leva är det som de vill satsa på för sina länder framåt. Så Trump sa också att globalismens tid är över. Utan nu är det tid för patrioter att älska sitt land och att se till sitt folk i första hand, och att det alla länder ska göra.
Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
Trumps tal i FN 2019 gjorde stort intryck på de som fruktar att coronan kommer att innebära en ny världsordning. Han är deras allierade i kampen mot globalisterna. Många anhängare av The Great Reset menar att Trump är den enda som kan förhindra den nya världsordningen. Och det är en märklig världsbild som tonar fram, där vanliga föreställningar om höger och vänster inte riktigt gäller längre. Det finns goda kapitalister, Trump, Putin och en smula förvånande Xi Jinping, ordförande i Kinas kommunistparti. Och så finns det onda kapitalister, George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, Rothschild, så onda att de vill införa socialism. Hoppet står till en sorts nationalkapitalism. Men kan man kalla det hela en konspirationsteori? Den här diskussionen rör sig hela tiden i gränslandet till en rätt normal och nästan lite tråkig politisk kritik av globaliseringen. Författaren Naomi Klein har kallat det hela för en konspirationssmoothie. En osammanhängande sås av hat mot staten, antivaccin och högerextremism blandat på högsta fart i internets stora snabbmixer. Men när man väl ställer frågan om vilka globalisterna egentligen är, så skymtar man konturerna av inte bara en konspirationsteori, utan dessutom en av de allra äldsta konspirationsteorierna i världen. I bästa fall får man lite svävande svar.
Här hittar vi några av världens absolut rikaste personer som sitter på kontrollen i de stora bankerna.
I värsta fall får man namn Som när jag pratade med några demonstranter på Mariatorget i Stockholm.
Men varför görs allt det här? Vad vill de?
Återigen globalister. Handlar om stor ekonomi.
Och vilka är globalisterna?
Globalisterna, det är alla stora banker. De som styr banker. Soros, Rockefeller, Rothschilds.
Eller när man lyssnar på Lars Bern i konspirationskanalen Sveb TV.
Och bakom kulisserna finns även bankirfamiljen Rothschild.
Det har länge gått att skratta åt många av de vansinnigheter som frodas i konspirationsmiljöerna. Själv slutade jag fnissa i höstas. Och det var en väldigt liten grej som fick mig att göra det. För plötsligt startade världens sista jiddisch-tidning, amerikanska The Forward, ett nyhetsbrev som handlade om konspirationsteorier i den amerikanska valrörelsen. Och när en liten, smal tidning som mest skriver om judisk kultur kände sig tvungen att hårdbevaka nya konspirationsteorier, så kändes det fruktansvärt sorgligt.
Some of the pro-Trump rioters who stormed the Capitol this month wore clothing with anti-Semitic images and messages, the latest sign of a growing problem in America. From 2015 to 2019, anti-Semitic incidents jumped nearly 124%. That is to a record high. And some Jewish leaders say that there is no coincidence here. The growth of crimes against Jews intensified under President Trump.
För spridningen av teorin om the Great Reset och den nya världsordningen sammanfaller med en massiv ökning av antisemitiska attacker i USA.
According to the Anti-Defamation League, acts of antisemitism started spiking in 2016 after a nearly 15-year drop. The most recent statistics show the highest number of antisemitic incidents in its recorded history.
Även England och Tyskland har noterat ökningen. Det här är den tyske kommissionären mot antisemitism, Felix Klein.
Well, in times of crisis, people tend to believe irrational explanations that are no real explanations, like these conspiracy myths. And the government now observes that groups that traditionally don't have any contact whatsoever with each other now join forces in the protesting against the measures for the protection of the population regarding the pandemic, and unfortunately anti-Semitism seems to serve as a binding element.
Antisemitismen fungerar som ett sammanhållande kitt mellan de grupper som nu demonstrerar mot coronarestriktionerna, säger han. Högerextremister har helt enkelt lyckats utnyttja missnöjet med coronan för sina syften. Även om demonstranterna inte är öppet antisemitiska, så finns känslorna under ytan, förklarar journalisten Rudy Bauma.
Well, you can't really say if that is present among the protesters if they go out. They don't have, let's say, banners with antisemitic things on in their hands, but if you look into their Telegram groups, in their Facebook groups, you will definitely see such kind of things. And it's often dog whistles. For instance, if they are complaining again about George Soros, they will say it's got nothing to do with the fact that he's a Jew. But they will, for instance, spread memes in which George Soros is a marionette player. And it's a sort of an stereotype anti-Semitic meme. So it's more of a dog whistle than it's very out in the open.
Nyligen avslöjades även att den coronaskeptiske politikern Thierry Baudet skickat textmeddelanden med antisemitiskt innehåll.
I did speak to experts and also people in law enforcement who are very worried about the radicalization of some of these people in these groups. So that's something we're monitoring very closely.
Och idén om det hemlighetsfulla globala nätverket som hotar nationens existens, det har en lång förhistoria. I november 1933 så talar Adolf Hitler i industriföretaget Siemens dynamofabrik i Berlin. Tyskland ska strax gå till valurnorna och rösta fram ett nytt parlament. Men hela valrörelsen är en fejk. Nazistpartiet har redan förbjudit all opposition. Och endast nazipartiet och godkända stödpartier får stå på valsedeln. Produktionen i hela Tyskland stoppas och talet direkt sänds i radio. Tyskland hotas av fiender, förklarar Hitler. Yttre fiender och inre fiender. Hitler förklarar för de nästan 9000 åhörarna vilka de är.
Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen.
Det är en grupp som har särskilda intressen. En internationell klick.
Die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso wurde.
Och de har inget hemland. Ena dagen bor de i Berlin, nästa i Bryssel, Prag, Paris eller London. Till slut kan en av åhörarna inte hålla sig längre. Han skriker ut det som Hitler hela tiden syftar på. Juden, judarna. Kanske utropet bara en del av den välregisserade föreställningen. Idén om att det finns en grupp rotlösa individer som saknar förankring i nationen och därför utgör ett hot är en av de allra äldsta antisemitiska tankefigurerna.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Globalister, kosmopoliter, internationell klick. De har fått många öknamn. Men det har alltid handlat om att påpeka att judar inte är en del av den riktiga nationen, som består av riktiga tyskar, fransmän, polacker, ryssar, ukrainare eller svenskar. Och att de därför är ett hot. Att förstå vad som ledde fram till förintelsen av 6 miljoner europeiska judar under andra världskriget är idag ett stort forskningsfält. Vår kunskap om de bakomliggande mekanismerna växer för varje år. Men en faktor som inte går att komma ifrån var de extrema antisemitiska konspirationsteorier som spreds innan kriget. Håkan Blomqvist är historieprofessor på Södertörns högskola och författare till boken Myten om judebolsjevismen. Och myten om judebolsjevismen var en av de starkaste konspirationsteorierna som florerade i Nazityskland innan förintelsen.
Ja, myten om judebolsjevismen, den kan man säga kretsade kring att den ryska revolutionen var ett verk av judar och att den internationella kommunismen styrdes av judar från Moskva. Alltså att den kommunistiska internationalen som hade bildats 1919, det var helt enkelt en judisk världsorganisation, en slags hemlig organisation i bakgrunden, men som syftade till att ta över världen. Och det här var liksom ingen, det här med judebolsjevismen, alltså grunden, det konspirativa här bakom då, den föreställningen, det var ju inte egentligen nyuppfunnet efter 1917-18 då med ryska revolutionen, utan det var, kan man säga, i någon mening en slags nytt skinn för äldre konspirationsuppfattningar om det judiska. Dels så har vi ju det gamla kristna föreställningen om, alltså de antijudiska föreställningar som kunde finnas inom kristenheten. Och då var det ju att till exempel digerdöden, det var judar som förgiftade brunnar och så vidare, för att helt enkelt undergräva kristenheten för att då i någon mening få makt över samhällena. Och det har funnits många sådana myter och föreställningar om det judiska som har kommit från i första hand kristna cirklar och så vidare. Men det här, den här äldre antijudiskheten, det är ju den som förändras från andra hälften av 1800-talet, 1870-tal kanske, 60-70-tal, 80-tal. Det har att göra med också vetenskapens, alltså naturvetenskapernas genombrott och så vidare. Det är då det här, den äldre antijudiskheten blir till antisemitism, alltså när det är mer knutet kring frågan om ras och sociala förhållanden och så vidare.
Så de här gamla myterna, de gifter sig liksom med den nya vetenskapen?
Ja, det kan man säga. Absolut. Och liksom kränger på sig nya skinn, så att säga. Och det här med det rent konspirativa, det som låg till grund för myten om judebolsjevismen, ja, det har att göra med det här ökända Sion Vises protokoll som var en, kan man säga, en kompilation, alltså en sammanställning som den ryska säkerhetspolisen och Schrana gjorde från olika konspirationsskrifter. Och det här är då i slutet på 1800-talet, vid ingången till 1900-talet, i samband med Dreyfus-processen i Frankrike. De här konspirationsföreställningarna kom då att knytas till, i det här fallet, den första sionistkongressen 1897, där man påstod då att bakom kulisserna här i den kongressen så konstrueras en sammansvärjning som handlar om att det judiska ska överta världen. Och där blir det så att allt det som är uttryck för modernitet, alltså demokrati, sekularisering, antiroyalism och så vidare, allt sånt kommer då förknippas med den här sammansvärjningen. I början på 1900-talet då, jag tror att 1904-5, då är det en rysk ortodox präst som heter Sergej Nilus som ger ut en bok som heter Velikiv Malum i Antikrist, alltså det stora i det lilla och Antikrist. Där bifogas de här så kallade protokollen. Och det härifrån det sen sprids. Och då 1905, ja, det är ju den första ryska revolutionen. Ja, då är det judiska bakom den. Liksom,
som men det här är en väldigt medvetet konstruerad myt.
Ja, både medvetet. Ja, det är klart. Medvetet på olika nivåer skulle man kunna säga. Därför att de här, dels har vi ju det äldre kristna antijudiskheten och som sen då, som du sa, gifter ihop sig med den mer moderna från 1870-talet. Och sen de här, det finns mängder av såna här skrifter som handlade om, det kunde vara frimurare, det kunde vara andra sammansvärjningar. Och i det sammanhanget så gjordes ju många olika skrifter om just det judiska. Och judiska sammansvärjningar, men det knådas ihop och konstrueras faktiskt som de här så kallade protokollen av den ryska säkerhetstjänsten, och det är ju väldigt medvetet.
Vad vill de åstadkomma?
Ja, det de ville åstadkomma, det var ju att alltså under tsartiden så var det ganska vanligt att social oro, sociala problem och andra svårigheter kunde skyllas på judarna, som ju förstås inte var kristna. Och då utlöstes pogromer som tidigt 1880-tal då, efter mordet på Alexander den tredje. Och då var det judarna som låg bakom detta, och då utlöses pogromer. Och det kan vara från en politisk rörelse som heter Ryska Folkunionen eller de svarta hundradena. Och mer eller mindre spontana pogromer helt enkelt mot judar. Och då blev ju den här Simon Vises protokoll, det blev som en slags förklaring och ideologi bakom en legitimering av såna här pogromer. Alltså motstånd mot den judiska planen på att överta världsherravälde. Sen kom då den här planen, ja, egentligen först i de här olika skrifterna om konspirationen. Ja, först riktades de då tidigare på 1800-talet, då riktades de mot Napoleons Sanhedrin, alltså det stora judiska rådet som Napoleon kallade till under sin, ja, sin imperietid. Sen är det mot Napoleon den tredje, och det vill säga att judar får medborgerliga fri- och rättigheter och så vidare. Och så att de här konspirationsteorierna har fått nya skal. Och det som sker med judebolsjevismen, ja, det är i samband med bolsjevikrevolutionen. Då är det den som är uttrycket för den här strävan efter judisk världsherravälde.
Men det är ju så att även i modern tid nu så återkommer ju de antisemitiska myterna ofta i botten på många konspirationsteorier.
Ja, jo, så är det. Och det jag skulle säga att det är som en klassisk matris helt enkelt. Som bottnar ju både i en slags, ska vi säga, en slags magma av antisemitiska föreställningar. Som är då, kan man säga, det som ibland har kallats det antisemitiska bakgrundsbruset eller föreställningen om judisk annorlundahet och detta här med att det judiska finansmän och så vidare kan stå som symboler för föreställningen om att det finns någon form av judiskt samröre här i som där då några framträdande är de som drar i trådarna liksom. Men själva konspirationsteorin, det här med att Simon Wieses protokoll och så vidare, det är nog bra att kalla det en matris. Alltså det är så konspirationsteorier, och det talar vi om teorier här, det är så de kan utvecklas. Det här är liksom konspirationsteoriernas teori. Och som de flesta konspirationsteorier är uppbyggda på ungefär samma sätt.
Och den här myten då om judebolsjevismen, den började spridas efter revolutionen i Ryssland. Sen når den Tyskland efter detta.
Ja, alltså den sprids ju i Ryssland. Alltså det här med att judarna låg bakom mycket av elände och så vidare. Till exempel nederlaget i Rysslands krig 1905 mot Japan och så vidare. Så det var ju liksom vanliga föreställningar som hade spridits. Och sen kommer bolsjevikrevolutionen och den nya versionen då av den här konspirationsteorin om judebolsjevismen. Att det är judarna som styr i Ryssland. Det är inte proletariatets diktatur, det är judarnas diktatur helt enkelt. Så kunde det uttryckas på många håll. De här föreställningarna, de kommer ju att prägla motrevolutionens sida under det ryska inbördeskriget från 1918 till 21.
Den vita sidan då?
Den vita sidan, ja. Där kommer de här föreställningarna väldigt starka. Det är till och med distribueras material i den så kallade frivilliga armén. Då distribueras broschyrer om detta, och det har beskrivits av forskare som att det var en obsession bland de vita, att det här var en judisk tyranni som hade etablerats.
Men det är så de sprids också. Det skrivs broschyrer.
Ja. Och affischer och så i tal och så vidare. Så det sprids väldigt aktivt. Och den som för med sig detta till Tyskland, det har ju, man brukar säga att det var Alfred Rosenberg. Han var ju balttysk i Estland, och han konfronterade där det ryska inbördeskriget. Alltså de baltiska staterna tillhörde ju det ryska imperiet, så att inbördeskriget mellan röda och vita och baltnationella, det rasar ju där från 1918. Och han tar sig ju till Tyskland och har med sig då hela den här mer utvecklade synen på den judiska världskonspirationen från Simon Wieses protokoll. Och han förenar den där då med det som kommer att bli den nazistiska rörelsen.
Vilken roll spelar sedan den här myten för förintelsen?
Ja, det är en historiker som heter André Rery. Han har talat om den som, det var en av 1900-talets kraftfullaste myter. Att bolsjevismen och kommunismen var judisk, och nazisternas budskap och även deras liksom agerande och kamp, det var mot den judiska världskonspirationens bolsjevikiska centrum. Det var mot den som förintelsen släpptes lös, helt enkelt.
Så alltså den här myten fick Nazityskland då att mobilisera för att angripa Sovjet, men också att angripa judar som en sorts krigshandling, eller hur ska man förstå vad som hände?
Absolut, absolut. För den som läser Hitlers Mein Kampf, och det är ju redan mitten på 20-talet, där är det framställs det en överlevnadssak för den ariska rasen att bekämpa den judiska kommunismen. Så att det judar är bärare av kommunismen, men också av Wall Street och alltså kapitalismen i dess liksom det här med spekulationskapital och så vidare. Därför att det är en arbetsfördelning som sker bakom kulisserna här enligt den här konspirationsteorin. Judarnas strävan efter världsmakt, det handlar om att splittra de kristna folken, och för Hitler var det ju då att förstöra den ariska rasen. Så det angreppet sker från olika håll, så att säga. Men det mest centrala, eftersom det också gränsade till Tyskland här liksom, så nära, det var ju vad som hände i Sovjetunionen och det judisk-kommunistiska maktövertagandet där, som de föreställde sig. Så därför var det en överlevnadssak för den ariska rasen att besegra judekommunismen eller judebolsjevismen.
Men som du sa, enligt de här antisemitiska myterna så styr du ju även judar över kapitalismen och kontrollerar bankerna. Hur gick de här teorierna ihop? Gick de ihop för Nazi-Tyskland?
Ja, det gick ihop. Det, alltså för oss idag så kan det ju låta... Hur kan man tro att det... Alltså att det kapitalistiska USA, liksom storfinansen i USA och bolsjevismen i Ryssland, att det är liksom grenar på samma träd. Men för det första måste man ju komma ihåg att det här är ju den period också när penningekonomin har fått sitt genombrott, och det är en period av där just finansmarknader och så vidare har fått en enorm mycket större betydelse i samhällena. Vi har ju liksom börskraschen 1929 som ett uttryck för vad då det skulle kunna föra med sig. Och sen kan man säga att den nazistiska propagandan la ju ner oerhörda ansträngningar på att visa för det första att finanskapitalism inte bara var judiskt utan också destruktiv. Och att den bolsjevikiska makten i Sovjetunionen på något sätt hade samröre med finanskapitalismen. Alltså det fanns ju mängder av då man producerade material som visade att ja, det var egentligen Wall Street som gav ekonomisk support för ryska exilrevolutionärer att åka tillbaka till Ryssland 1917 för att störta tsardömet och så vidare.
Vad kan man dra gränsen egentligen mellan politisk propaganda och konspirationsteori i just det här specifika fallet? För de här myterna spreds ju då väldigt medvetet av naziregimen i olika... Ja, hur spreds de egentligen?
Ja, de spreds alltså genom tidningspressen. Sion Wises protokoll till exempel, det publicerades, så här ska man komma ihåg, perioden precis efter första världskriget med de stora revolutionerna i Tyskland, Österrike, Ungern, Bayern med flera, efter den ryska revolutionen. Det spred ju en oerhörd rädsla och oro inom den internationella borgerligheten. Sion Wises protokoll, ja, det publicerades av högt ansedda förlag i Storbritannien. Tidningen The Times talade om, ja, det kan mycket väl vara riktigt det här. Vi står inför risken att hamna i en Pax Judea, alltså en judisk fred. Overman Committee of Bolshevism, alltså en senatskommitté i USA, ja, den konstaterade att judarna är på väg liksom att ta över världen helt enkelt, och att man satte stor tilltro till de här protokollen. Henry Ford, han hade ju startat en tidning som heter The Dearborn Independent som gavs ut i 100,000-tals exemplar varje vecka där man propagerade protokollen. De kom till och med att komma att bli till en bok som heter Den internationella juden som ju också då förstås recenserades i svensk press och som kunde finna tilltro. Arthur Engberg som var chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Arbetet, han skrev så här om, han anmälde positiv den internationella juden från Henry Ford och han skrev att judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Och det finns en antisemitism.
Och Arthur Engberg är då en väldigt centralt placerad socialdemokrat.
Han var alltså en av de mest ledande socialdemokraterna. Ja, han var, kan man säga, en socialdemokratisk ledande ideolog. Och han skriver så här då angående just det här judebolsjevismen då. Överallt i kommissariernas värld, alltså kommissarierna då var ju då de bolsjevikiska ledarna på olika nivåer, så möter man juden. Det finns fog för påståendet att proletariatets diktatur i Ryssland i själva verket betyder judens diktatur över ryssen. Det ligger i denna expansion judendomens hela kynne att vara cellbyggare, fräta sönder, inifrån, uppluckra och förbränna. Ty judendomen har i cellspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter som icke har sina rötter i jorden utan i andra växter vilkas must och kraft utgör dess näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Och det här var alltså förut, det här var alltså i Sveriges ledande socialdemokratiska tidning där Arthur Engberg var chefredaktör och skrev ledare. Det här är 1921. Svensk polis som har varit i Tyskland då i början på 20-talet kommer hem därifrån och har undervisats av den tyska polisen om judarnas revolutionära verksamhet i Europa. Och då skriver de så här: det torde näppeligen numera kunna bestridas att det var judar som planlade och ledde revolutionen i Ryssland, Tyskland och Ungern. Detta såväl som det förhållandet att judarna stod i spetsen för arbetet på en tilltänkt världsrevolution är även det bevisat. Så att de här konspirationsteorierna, de fick både mediala uttryck i stor skala skulle jag säga.
Men även i Sverige?
Även i Sverige. Jag har gått igenom, jag skulle säga i princip, all litteratur som gavs ut från 1918 till mitten på 20-talet som hade någonting att göra med ryska revolutionen. Och i den motrevolutionära litteraturen, det kan vara böcker och tidskrifter och broschyrer och så vidare. I den motrevolutionära sammanhanget här så är det en helt etablerad uppfattning att det är judar som leder den här revolutionen. Sen kan det tolkas olika för några på det här alarmistiska sättet och det här med det konspirativa. Av andra kan det tolkas mer som att ja, det var inte så konstigt, judar var mer förtryckta än andra och nu kräver de sin hämnd helt enkelt. Och det är, skulle jag säga, ganska helt etablerad föreställning. Alltså fram till mitten på 20-talet så skulle jag nog säga att det var ganska etablerat inom åtminstone antikommunistiska kretsar att kommunism eller bolsjevikmakten och kommunismen hade att göra med judisk makt helt enkelt. Det var det handlade om.
Kan du känna igen de här tankemönstren när du ser teorier om sammansvärjningar och konspirationer idag?
Ja, det jag tänkte att själva teorier kring sammansvärjningar och konspirationer, de är egentligen ganska lika. Det var det jag menade med att Sion Vises protokoll är en slags prototyp för hur såna här teorier ser ut. För de utgår förstås från ganska vardagliga frågor eller sånt som man möter i olika sammanhang. Och det kan vara politiska projekt eller det kan vara andra företeelser. Jag menar, ta nu exempel den här vaccinkritiken. Och då kan det vara att man utgår ifrån någonting som man har upplevt eller som någon har upplevt, och så tycker man sig hitta ett mönster där, och sen söker man här bakom. Ja, men vad ligger bakom det här egentligen? Har mönstret bara uppstått helt spontant, eller finns det krafter som försöker att rättfärdiga detta, bortförklara det, eller på olika sätt försöker sopa undan det som kan peka mot att det finns några viktigare krafter här bakom. Och vilka de krafterna kan vara, ja, det kan ju variera förstås. Men i många av de här föreställningarna så ligger något judiskt bakom. Därför att det är helt enkelt, skulle jag säga, nästan som man historiker talar om, la longue durée, alltså den långa varaktigheten. Att här finns då egentligen en etablerad föreställning om att världshärskare har någonting att göra med det judiska.
Som du konstaterat så kan ju såna här myter leda till fruktansvärda katastrofer helt av historiska dimensioner. Vad kan man egentligen göra, tror du, för att motverka spridningen av sådana här tankar?
Konspirationsteorier är ju, kan man säga, de är ju inte i sig själva politik och aktivitet och så vidare. En del konspirationsteorier och sådana här föreställningar, ja, de förblir kvar i ganska små grupper och så vidare. Sånt kryllar ju av sånt. Men vad som sen blir politik, alltså för ideologi, kanske för politiska partier, och sen politik, ja, det hänger ju samman med stora samhälleliga förändringar och förutsättningar och möjligheter och så vidare. Det som hände på den här tiden då med myten om judebolsjevismen, ja, det var ju första världskriget och sammanbrotten därefter, upplösningen av samhällsordningar, fruktansvärda lidanden som människor genomlevde och så vidare. Och där kunde detta lyftas fram av då det som blev nazistpartiet som en politisk dagordning och en stark ideologisk övertygelse. Och så kom det att handla om en politisk kamp under 20- och 30-talet. Skulle den övertygelsen med den här konspirationsteorin i bakgrunden, skulle den segra eller skulle den kastas tillbaks av de krafter som motsatte sig den? Ja, det är väl en liknande fråga. Alltså då är vi ju på den politiska nivån. Man kan ju göra så förstås med konspirationsteorin att man försöker motbevisa dem. Jag tänker den här föreställningen om att förintelsen inte ägde rum, i alla fall att det inte fanns gaskamrar och så vidare. Den formen av, kan man säga, att det här är en konspirationsteori från de segrarmakterna i andra världskriget, den har ju bemötts både generellt men också i detalj. Och jag måste säga att jag tycker de är beundransvärda, de forskare som orkar gå igenom punkt för punkt för punkt för punkt. Kan cyklongas verkligen användas på det här sättet? Och så vidare. Ja. Och så att å ena sidan att helt enkelt i detalj gå in och ransaka och bemöta konspirationsteoriernas deras olika element. Och det kan ju ofta vara ett oerhört arbete. Och ett arbete nästan utan slut, därför att det kan alltid fyllas på nytt så här. Men det andra är ju på den politiska nivån. Då handlar det ju om, kan man säga, försvaret av det man anser är viktigt för människorna. Det kan vara demokrati, det kan vara välfärd, det kan vara hälsa nu och med vaccinationer i samband med pandemin och så vidare. Då handlar det ju då på en annan nivå. Det finns liksom ingen, vad ska vi säga, det finns ingen patentlösning här annat än att försöka övertyga människornas majoritet om att de som omvandlar konspirationsteorierna till politik har fel.
Teorin om The Great Reset
ekar av myter från det förflutna. Myter som orsakat historiens största tragedi och som världen borde ha lagt bakom sig för länge sedan. Men finns det ilska någonstans i världen så finns det alltid en politiker som kommer att försöka slå mynt av den. Det hände i Holland där högerpopulisterna sprungit i cirkel för att försöka fånga upp den folkliga vreden mot corona. Sen pandemin startade har det högerpopulistiska partiet Forum för demokrati svängt exakt 180 grader. Först skrek man högst av alla att det måste till hårdare åtgärder, strängare lockdowns och fler munskydd. Knappt ett år senare skriker de att coronan är en bluff, att vaccinet är farligt och hetsar fram kravaller mot myndigheterna. Det är svårt att vara populist ibland. I mars planeras ett flertal demonstrationer som påminner om de holländska även i Sverige. Den 6 mars hålls den första. Men parollen är väldigt blygsam. För frihet och sanning. I Facebookgruppen klagar någon över att den är så oerhört diffus. Varför säger vi inte bara att pandemin är en bluff? Det är för att vi inte ska bli utkastade från Facebook, förklarar någon annan. Det är bättre att vara för saker än mot om man ska överleva på Facebook. Så fort hatet sipprar fram så stängs man ner. Uttryck kärlek istället. Den stora vreden i världen är för tillfället förklädd i kramar och hjärtemojis.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.